dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime, ameno. O mandare imperabi, ameno, dimere, dimere, manciro, manciremo, ameno.
Hej och välkomna till Radio Sigtuna FM 88,2. Ansvarig för sändningen är föreningen Musik för alla. Idag har vi en gäst här i studion, Yvonne Iversen, församlingsherde i Vallsta församling, Märsta pastorat. Hon har skrivit boken Martin Luther, frihetens profet. Yvonne, välkommen. Hur kom du på idén att skriva om just Martin Luther? Berätta för oss.
Tack. Kul att vara här. Idén hur jag kom på att skriva boken. Ja, det är ju naturligtvis en väldigt lång process. Den här boken kom inte till på en kvart, utan det är en lång resa. Det började faktiskt redan 2011 med mitt stora intresse för Martin Luther. Och på den vägen har det varit. Och på vägens gång så kom det till en pjäs som jag faktiskt också kallade för Martin Luther, frihetens profet, som spelades runt om i Sverige. Det finns ju väldigt mycket material om Martin Luther, om hans liv, hans teologi framförallt, och som jag kände att det här är så spännande och samtidigt så viktigt för oss att känna till. Han ligger ju till grund för vårt språk, kultur och vardagsliv och framförallt kyrkan. Martin Luther, vem var han? den här munken som blev präst, teologidoktor, professor, reformator, som förändrade historien, kyrkan och samhället. En rebell som ifrågasatte påvens andliga och världsliga maktställning. Som gifte sig med en förrymd nunna och bildade familj. En familj, och det här var ju inte helt självklart, men kärleken, den växte fram mellan de här två. Han blev en familjefar som tvättade blöjor och pratade amning med kvinnorna på torget. Och här tänker jag är väldigt viktigt, jag behöver liksom stanna till lite här, för att det är så viktigt hur modern han egentligen var. Han var ju den som, det var han alltså som tvättade blöjorna. Det var han som pratade med kvinnorna på torget om hur man skulle få lilla Lena att sluta amma hänga vid bröstet. Det var han som var bekymrad av att hon inte ville sluta amma. Det var inte Kät, utan det var han. Och det här tycker jag är så spännande att han redan då, för den här mannen, han levde alltså på 1500-talet. Fredlös och bannlyst levde han sitt liv i Wittenberg under första delen av 1500-talet. Och då får vi också komma ihåg att det här var ju en tid då man trodde på den här straffande guden. Man trodde på häxor och demoner. En tid då gemene man inte kunde läsa, vilket Martin Luther ändrade på. Han gick sin egen väg, han gick emot strömmen. Han brottades med sin ångest och sökte sanningen i det andliga. Han var ju en reformator som förändrade världen vad det gäller språk och kultur och vardagsliv och utbildning som påverkar oss ända in i vår tid nu. Så det är klart att det är intressant. Och det finns ju väldigt mycket brev, och det är det som jag har baserat min roman på. De här breven som han har skrivit till både kollegor och sen till sin fru Käthe. Och det är väldigt spännande att han då som munk gifter sig till slut med en nunna. Men i vilket fall, den här boken har alltså kommit till genom det här intresset jag fick när jag var i Wittenberg och gick där på gatorna. Tillsammans med Göran Agrell var jag där på en resa och vi åkte runt och tittade på alla platser och det bara, spänningen bara ökade, men frågorna ökade också, för att vem var den här Martin Luther? Och till slut var jag liksom bara tvungen att ta tag i det här och bara fortsätta gräva och gräva, och som sagt så kom det till en pjäs i första hand, och efter pjäsen så fanns det så mycket material så jag kunde liksom inte släppa det här, utan då var det tvunget att bli en roman som tog väldigt många år att skriva.
Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime.
Ytterligare en gäst är Osos i studion nu, och det är Yvonnes dotter, Jennifer Iversen, som jobbar som journalist. Välkommen, Jennifer.
Tack för det. Jag heter Jennifer Iversen. Jag jobbar som tv-reporter på Hänt, nyhetsjournalist. Ni har ju precis hört min mamma Yvonne Iversen prata om sin nya bok, Martin Luther, frihetens profet. Det här är en lite annorlunda miljö för mig att befinna mig. Jag normalt sett intervjuar kändisar på röda mattan. Vi jobbar framförallt med svenska kändisar. Så att, och jag är då programledare bland annat. Men nu sitter jag här i radio.
Ja, och varför är det så spännande att du är med här just idag, Jennifer? Jag tänker att den här boken kommer ju, sprungen ju faktiskt, den här pjäsen som vi satt upp under flera år, väldigt många föreställningar, som också hette då Martin Luther, frihetens profet, där du spelade flera roller. Mm. Och framförallt så spelar du Katarina von Bora. Vilket också, tänker jag nu så här när jag har skrivit, det påverkar ju väldigt mycket hur jag tänker om hur Katarina var. Från när jag satt och skrev så tänkte jag ju väldigt mycket på pjäsen. Men att det är ju grundat i breven såklart. Men Katarina von Bora var ju så också som fängslande person. Alltså hon var ju stark, hon var ju en riktig liksom tuffing. Hur tänkte du när du spelade Katarina von Bora? Nu är det här ett tag sedan vi
ja,
spelkörde
den här.
Ja, det
är också viktigt att säga att innan jag utbildade mig till journalist så jobbade jag som skådespelare. Och det var ju rätt så många år sedan ändå vi gjorde den här teaterföreställningen. Men jag spelade Katarina von Bora, Martin Luthers fru, som du mamma berättar lite om nu. Det var ju en otroligt spännande roll, men också en väldigt spännande tid för mig då vi turnerade. Och jag levde liksom ett turnéliv, ett skådespelarliv, vilket skiljer sig verkligen från vad jag gör idag. Men det var ju väldigt spännande att få spela hans fru. Och som du säger, en väldigt så här, modern kvinna, stark kvinna. Och det var ju väldigt så här, det var ju flera, vad säger man, scener som var väldigt berörande och gripande liksom under i den här föreställningen som var 2 timmar lång.
Får jag bara flika in just hur de träffades,
för
det är ju faktiskt väldigt intressant här, för ni kommer ihåg här nu, vi befinner oss i en katolsk miljö. Vi har en teologidoktor, professor, präst som naturligtvis inte är gift. Men sen händer allt det här då efter de här teserna och all turbulens som var. Och ja, vi kanske måste ta det ända tillbaka för att man ska förstå. Det blir lite...
Ja, det blir alltså lite hoppigt.
Ja, precis. Ja. För att jag har varit så sugen här att berätta om Katarina och hur hon kom.
Ja, vi måste börja från början.
Så att, hörni, vi bryter där och plockar upp alldeles strax. Eisleben, och det är nu 1483. Man tänker att det är 1483, men man är faktiskt inte säker. Hans mamma var inte säker på vilket år han föddes, om det var 1483 eller om det var 1484. Jag har utgått från att det var 1483. Det är den 10 november 1483. Och jag tänker att det var en kall höstdag som han kom till världen. På den här tiden när man föddes så var det väldigt viktigt att döpas omedelbart. Och mamma fick ju inte följa med till kyrkan, utan det var ju pappa Hans då. Mamma Margareta fick stanna hemma när pappa Hans sprang över till kyrkan dagen efter, den 11 november. där han döptes till Martin Luther. Eller Luder ska jag ju faktiskt också berätta, hette de ju på den här tiden. Det är ju senare som han tar Luther. Så han döps alltså den 11 november 1483. De flyttar till Mansfield och sen så går åren. Martin är en väldigt duktig student. Hans far som blir förman i en gruva kämpar och arbetar och spar pengar och tycker att han har en väldigt duktig son som han tycker ska bli jurist. Så Martin börjar studera. Martin är nu 22 år gammal och han studerar på universitetet i Erfurt. Och sen en helg när han är på besök hos föräldrarna så har fadern bestämt att han ska gifta sig. Han tycker att det börjar bli dags nu att han träffar en dam. Och han har ett förslag på en kvinna som han tycker att han ska gifta sig med. Jag har döpt henne till Elisabeth i boken och det har jag inga belägg för, utan vad hon heter det vet jag inte. Men pappan tyckte att det var perfekt att han skulle gifta sig nu. Men det tycker inte Martin. Martin blir dessvärre väldigt upprörd och lämnar föräldrahemmet och han går tillbaka till Erfurt. Och han går över ett öppet fält och när han går där och kämpar, det här är en lång, lång vandring, så började det först att regna och sen började det blåsa och sen så kommer det hemska ovädret. Här blir Martin väldigt, väldigt rädd. Så han ber, han börjar be till välsignade Sankta Anna. Snälla goda Anna, hjälp mig, skona mig. Han ber och han ber och han i det här momentet så bara känner han, om han överlever, då ska han bli munk.
Thank you.
sagt och gjort efter den här hemska upplevelsen. Han bestämmer sig för att han ska bli munk. De håller en avskedsfest för honom och sen så beger han sig till Augustinerklostret i Erfurt. Det här är det strängaste klostret som finns. Det är de fattigas kloster. De bär svarta kåpor. De får sin mat genom att tigga på gatorna. Han befinner sig i det här klostret och det tar ju ett tag innan man får bli munk så att säga. Och han är fast beslutad att det här är hans beslut. Men han lider av ångest. Han kan inte göra tillräckligt i klostret.
Men när du säger att han inte kan göra tillräckligt i klostret, jag tänker att det är väl någonting som många kan känna igen sig vid i dagens samhälle, att man kanske aldrig känner sig riktigt tillräcklig.
Mm.
Att man knegar på med sitt jobb, men det är aldrig nog. Man är aldrig bra nog. Hur kände du när jag säger så?
Nej, men jag tycker att det är jätterelevant just det här att vara människa och inte vara tillräcklig. Jag tror att vi är många idag som kan känna igen oss i den känslan. Vi har olika liksom sätt och vi försöker köpa oss. Man köpte avlater på den här tiden. Vi pratar om de här avlatsbreven. Men idag, vad är det? Vi försöker liksom köpa oss lyckliga och få lugn och få tyst på den här rösten som ständigt hör av sig.
Materiella saker. Vi vill ha den här fina lägenheten mitt i stan och vi vill köra runt med den här dyra lyxbilen och all fasaden ska vara så himla fin och bra och man tittar på sociala medier konstant och bara ser hur alla lever ett lyxliv utan ångest kan man ju då tro, fast vi vet ju att det är ju väldigt många människor som mår otroligt dåligt idag och har väldigt mycket ångest. Och det var även någonting som Martin Luther led av. Och det tycker jag väl är väldigt intressant med den här boken, om man nu ska tänk att den är aktuell idag och den är relevant att läsa idag och även lyssna på, för den finns ju som ljudbok. Att många frågor som han tänkte eller hade då på den här tiden, vilken tid var det nu igen?
1500-talet.
Ja, 1500-talet. Ja, det går ju knappt att föreställa sig när vi lever nu, 2024, med allt vi har idag.
Mm.
Men just att de här frågorna som han har och känslor och tankar, att vi människor har det också. Mm. Att det inte är liksom en helt annan tid och det är en annan tid, men att jag menar att hans tankar och känslor även är relevanta idag.
Ja, precis.
Och jag menar, många unga människor mår ju otroligt dåligt idag.
Mm.
Vår psykiska ohälsa har ju bara växt enormt de senaste åren. Så att med det sagt så vill jag väl ändå säga att den är otroligt relevant, den här boken idag, och för den yngre generationen att förstå vår tid.
Ja, men jag håller med dig helt. Alltså, jag tycker att den är jätteviktig, just det, allt som han brottades med, som vi faktiskt även idag på 2000-talet har samma känslor som han hade. Han ber och han sopar golv och han springer mellan allt och ångesten bara växer. Det här kommer väl du ihåg, Jennifer, från pjäsen, tänker jag, när Martin kämpade med sin ångest. Han kunde liksom aldrig göra nog. Och det tycker jag är väldigt spännande, för det tror jag att många av oss kan känna igen oss i, den här ångesten som han led av. Att man aldrig känner sig tillräcklig. Han biktade sig och han sopade golven och han sprang där och liksom, nej, han hade glömt att berätta att han hade haft en dålig tanke och ja, så där höll han på. Och till slut så blev hans prion där, Staupitz, väldigt orolig för honom och bestämde att han skulle faktiskt, först får han bege sig till den här på en pilgrimsvandring till Italien, och då är han ju borta i, jag tror att han är borta ungefär 10 månader, och där, det som han möter i Rom, det gör honom ännu mer upprörd.
Thank you.
När de äntligen anlände till Rom med skavsår och trasiga skor så möttes de av människor överallt. Och nu är det ungefär 1510. Martin var ju rätt fängslad av vad han såg och var tvungen att stanna upp och såg ut över höjden och såg alla dessa människor som överallt så var det folk. På gatorna satt det tiggare och skökor som bjöd ut sina kroppar både till munkar och präster. Och det var människor från alla samhällsklasser. Den här bilden som Martin fick när han kom in, det påverkade ju honom såklart. Människor ställde sig i slingrande köer för att köpa avlatsbrev. Räddningen från skärselden. Vill ni höra mer om Martin Luther och hans liv och teologi? Så kommer ett nytt avsnitt om 2 veckor. Då hörs vi. Jag heter Yvonne Iversen. Jag är präst i Svenska kyrkan och vi har idag pratat utifrån boken jag skrev, Martin Luther, frihetens profet. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantire, lantiremo, dorime. Ameno, o mandare per rabbi, ameno, timere, timere, mantiro, mantiremo, ameno.
Amen.
Du har lyssnat på Radio Sigtuna FM 88,2 och har hört första delen i programserien Martin Luther, frihetens profet, med Yvonne Iversen. Gäst i studion idag var Jennifer Iversen. Nästa avsnitt sänds om 2 veckor och repris på dagens avsnitt, den kan du höra nästa söndag. Ansvarig för sändningen var föreningen Musik för alla.